Hej och välkomna till den här podden från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell. Det drar ihop sig till Nobelprisutdelning. Senare i veckan så delas ju årets priser ut i Stockholm. Och då bland annat naturligtvis litteraturpriset som jag går till norske författaren och dramatikern Jon Fosse. Och i studion nu så har jag Paul Tengart som är litteraturvetare med ett stort intresse av just Nobelpriset i litteratur. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Paul har skrivit en ny bok som heter The Nobel Prize and the Formation of Contemporary World Literature. Och vi återkommer till den boken om ett ögonblick, men först då, jag är lite nyfiken på hur är det liksom att vara litteraturvetare i samband med att det här Nobelpriset annonseras? Är det så att, är alla superintresserade av detta eller finns det folk som är så här, det där är ingenting som jag bryr mig om? Hur är stämningen? Liksom,
ja, det är nog lite både och får jag säga. Vissa tycker det är lite... vissa tycker nu det är lite fånigt med denna plötsliga uppmärksamhet som Nobelpriset innebär. Och en viss sorts uppmärksamhet är det också. Men vi andra, många andra som jag då, tycker ju det är jättespännande. Det är ju en chans för oss att komma ut lite och prata om litteratur och diskutera kandidaterna och valen och så. Och det är väl som med de andra prisen och de ämnena som de representerar att det är ju lite roligt med detta fokus. Sen kan man ju tycka att det kunde vara lite oftare och mer, men ja, de flesta tycker det.
Ja. Men det kanske är någonting med det är ju ett visst spektakel kring det, tänker jag, alltså, för varje år nästan, alltså det mediala, det kan vi komma in på också senare.
Ja. Det är ett spektakel och det är ju inte alla som tycker om det. Och jag också tycka att det blir lite för mycket spektakel ibland. Liksom det där journalistiska spektaklet som vi akademiker kan tycka blir lite överdrivet, lite överspänt. Vi vill gärna ha lite mer eftertänksamhet och lite längre lite mönster och så. Men det journalistiska är sken nu och här och man ska tycka något väldigt tydligt och så.
Men då får du då en väldigt journalistisk fråga nu då. Vad tycker du om årets pristagare?
Ja, just det. Nej, men den får man ju varje år, så att säga. Var det rätt och sådär. Men jag tycker väldigt mycket om Jon Fosse.
Om vi går då till boken, det känns som att där har du har ett uppdrag med den här boken. Det finns en kunskapslucka att fylla, en analys av Nobelprisets roll i, vad ska man säga, formandet av en global världslitteratur. Kan du berätta om vad ligger bakom boken?
Jo, men det är väl precis det du säger. Alltså, det är väldigt många liksom förgivettaganden här, tycker jag, när det gäller Nobelprisets position. Och där tänkte jag att här behöver saker och ting liksom redas ut lite grann, undersökas förstås. Hur är det egentligen? Är det så betydelsefullt vem som får Nobelpriset i litteratur? Är det lika betydelsefullt idag som det var för 50 år sedan och för 100 år sedan och så. Så precis som du säger, jag tyckte det här var en kunskapslucka om hur det liksom, hur ligger det verkligen till? Alltså hur stark är den ställningen? Och vad finns det för olika dimensioner i det också? Alltså på vilka olika sätt är Nobelpriset viktigt? Det är ju inte bara, det finns ju jättemånga olika aspekter av den frågan. Det finns det massmediala, det finns en litteraturhistorie skrivande aspekten av det hela. Och så finns det någon slags den här tanken på vad innebär Nobelpriset vad gäller vår kollektiva litterära smak och vad vi anser är litteratur. Så det finns väldigt många aspekter av den och det är precis som du säger, jag känner att det här behöver utforskas mer.
Om vi börjar med begreppet världslitteratur. Du skriver att det är ett lite svårfångat begrepp.
Ja.
Hur ska vi förstå begreppet världslitteratur?
Ja, det kan man ju förstå som du förstår på olika sätt. Men som jag förstår det i den här, eller som jag utgår från i den här mer basalt så handlar det om någon slags vilken litteraturen bortom de nationella litteraturtraditionerna, så att säga. Den internationella litteraturen, helt enkelt. Och i det här fallet handlar det då ganska mycket om kanonformering. Alltså vilken litteratur når bortom nationella traditioner, nationella marknader och anses vara internationellt värdefull, helt enkelt. Så kan man väl säga att det som når ut i kanske inte hela världen, men i en stor del av världen, och läses på många platser.
Och här har ju då Nobelpriset, Nobelkommittén, Svenska Akademin bidragit på olika sätt till att forma den här, liksom vad vi tänker på, kanske när vi tänker på världslitteratur. Du kommer in på såna här, vad ska man säga, omständigheter som tycks alla samverka på något sätt till prisets fördel och inflytande. Alltså du pratar om liksom Sveriges relativa kulturella periferi, Sveriges förment neutrala position i världen och så vidare. Kan du utveckla det lite grann? På vilket sätt är det liksom, det blir så någon sorts perfekt storm av, ja, av saker?
Ja, men det är precis. Ja, alltså för det första, så att säga, det här, ett sånt här pris hade ju inte fungerat, tror jag, om det hade utgått från ett centrum. Då hade inte det fått det här mandatet som det fick tidigt. Det fick tidigt ett starkt mandat. Men hade det varit ett 18 parisare som man hade delat ut det, då hade man grymtat i Storbritannien och i Tyskland och USA kanske också, att det här blev alldeles för parisiskt. Eller hade det varit 18 amerikaner, så hade det också, hade det inte fått det här mandatet. Men nu är det alltså en kultur, en litterär kultur som är liten, som delar ut det här priset. Men ändå inte utan kontakt med de stora litteraturspråken, som tyskan och franskan och engelskan. Så den svenska kulturen är där på gränsen mellan centrum och periferi. Och det tror jag bidrar väldigt starkt till att priset från början blir respekterat.
Du skriver ju också om någonting om hur det är strukturerat, och någonting om det här samspelet som känns ganska unikt. Alltså den här, du har litteratur, ekonomiskt kapital från Nobel då, kungen, då, alltså Svenska Akademin och det kungliga, så att säga, vetenskapsaspekten, det vill säga de andra priserna, Nobelpriserna, där så att säga litteraturen får finnas på samma nivå som de övriga vetenskaperna. Det känns som att det skapar liksom en unik väv. Precis. Av faktorer.
Ja, men en unik väv, det är bra beskrivet, för att det gör också att det är inte så lätt att avfärda. Och det finns flera olika, så att säga, vad ska man kalla det, resursskapande eller prestigeskapande dimensioner och aspekter, och de är väldigt olikartade. Vi har dels det där geografiskt kulturella, att de här arterna, när de ger ett pris till en tysk författare eller en fransk författare, så är det inte för den svenska litteraturens skull de gör det, utan det finns någon slags neutralitet av den geokulturella prestigeskapande strukturen. Men så har vi ju det vetenskapliga, tror jag, eller naturvetenskapliga, tror jag är jätteviktigt. Alltså litteraturpriset ger ju någon slags kulturell prestige till de naturvetenskapliga priserna. Men de naturvetenskapliga priserna bidrar med någon slags nyttoprestige till litteraturpriset.
Det är ändå någon sorts ömsesidigt, ja. Inflytandet går åt bägge hållen. Det är inte bara så att litteraturen, så att säga, speglar sig i de fina vetenskaperna, utan det är också tvärtom.
Oh ja, absolut. Det är det verkligen. Och sen har vi ju fredspriset som ju ligger liksom längre bort ifrån, så att säga, det mer empiriska och matematiska och det nyttiga på det viset, och mer politiskt, så att säga. Så litteraturen är där väl lite mellan det naturvetenskapliga och de politiska, diplomatiska. Och sen så får vi inte glömma, nu kanske det inte är det viktigaste längre, men tidigare har det ju varit väldigt viktigt med det kungliga. En kunglig glans, det är liksom en slags gammal kulturell glans också. Och den prestigen ligger ju väldigt långt ifrån den moderna naturvetenskapliga. För tänk oss då, i början av 1900-talet, där naturvetenskapen förstås stod väldigt mycket för framtiden. Men så har vi då den oskarianska hovet som står för traditionen. Och det är två helt olika sorters prestige. Men de blandas här samman till ett slags konglomerat av respekt på något sätt.
När du skriver då i den här boken den här historiska genomgången av Nobels testament och så vidare, så slås jag av tanken där hur stort det måste ha varit för Svenska Akademien att liksom få det här på sitt bord. Alltså, vi pratar om någonting som måste på sikt ha varit en helt identitetsomvälvande händelse för akademin. Alltså, hur reagerade akademin när de plötsligt ombads liksom att nu vill vi gärna att ni delar ut det här?
Ja, alltså det var ju så att Alfred Nobels testaments exekutor Ragnar Sohlman kände ju Svenska Akademiens ständiga sekreterare Carl David av Wirsén, så han kom ju till honom privat först och sa att här har jag en uppgift. Och Wirsén då tänkte att det här kommer att bli svårt att övertyga de andra medlemmarna i Svenska Akademien att ta på sig det här uppdraget. Så han sätter ju igång, men han vill det ju väldigt, väldigt gärna. Men här får ju sätta igång en stor apparat av så att säga övertalning i vissa fall, men försöka övertyga de andra att det här är, för det, alltså det är ju ganska multifaktoriellt det där också, för att å ena sidan så tycker ju många i Svenska Akademien att det här är inte någon uppgift för oss, för Svenska Akademien har ju från början uppgiften att främja den svenska kulturen och det svenska språket, och det här ligger ju väldigt långt borta från den grunduppgiften, så att säga. Så där måste vi sen övertyga. Men sen så är ju de flesta andra väldigt skeptiska mot möjligheterna att kunna bedöma världens litteratur. De har inte språkkunskaperna, de har inte de kulturella kunskaperna och så. Så där får vi sen också jobba väldigt hårt på att få en majoritet på sin sida.
Det kanske är lite för hårt att säga, men det är lite så här gökunge över det. Alltså, här får ni, kan ni vara snälla och dela ut det här priset? Och sen så blir det i princip vad folk vet om Svenska Akademien idag, är ju att de delar ut Nobelpriset.
Ja, precis, så är det.
Stämmer det att priset var liksom bland det första i sitt slag? Alltså, du skriver någonting om sådana här cultural prizes. Ja. Som var någon trend kanske ungefär samtidigt, men var det liksom, var Nobelpriset, stack det ut så att säga?
Ja, det stack ut, det stack verkligen ut. Det är ju en del av hela den här liksom världsutställningseran, så att säga. Där finns ju väldigt mycket sådana plattformar vid den här tiden som med internationell tävling på ett eller annat sätt. Och där finns ju en massa kulturella inslag i det också. Och sportsliga OS är ju en del av den tidsandan också. Men Nobelpriset är ju det första som, i alla fall av den här digniteten, delar ut ett internationellt pris på det här viset. Man kan väl säga att ja, det har funnits lite för uppfinningar och sånt innan med världsutställningar och så, men här blir det då ett brett pris som med så mycket pengar och så mycket prestige, så det är det första avslutsslag, det får man verkligen säga.
Men inspirerar då även andra priser, efter, alltså Pulitzer och...
Men de är ju nationella eller kopplade antingen till en nation eller till ett språk. Pulitzer är ett amerikanskt kopplat till nationen och Goncourt kopplas till det franska litteraturen. Så att de kommer senare men är ändå inte riktigt motsvarande. Motsvarar inte riktigt Nobelprisets internationella bredd. Så det är både först och sen så dröjer det väldigt länge innan det kommer någon riktig motsvarighet egentligen. Om det överhuvudtaget har kommit. Det är inte säkert.
Om vi då kommer in på det här med inflytandet på hur det får allt större prestige och status och så. Så du har en väldigt intressant genomgång tycker jag av de här, vad skrivs det om Nobelpriset i litteratur i de tre noderna, liksom Paris, London, New York. När uppnår priset den status som vi liksom tycker att det har idag, alltså som det där det engagerar, där det skrivs liksom flera artiklar om priserna, när började det komma?
Det kommer, som jag ser det, på 50-talet. Det har varit stort tidigare och det har gått lite fram och tillbaks med vissa sådana här toppar av uppmärksamhet vissa år tidigare under mellankrigstiden och även före första världskriget. Men på 50-talet blir det en sån här medial, så att säga, en direkt stor medial respons som då år efter år är första sides stoff. Det är på 50-talet framförallt. Och det beror dels på så att säga, någon slags efterkrigstids optimism eller förhoppning om att skapa någon slags internationell förbrödring och så. Men det beror också på en del väldigt uppmärksammade enskilda pris som Winston Churchill till exempel. Det skrivs så mycket om Winston Churchill den hösten han får Nobelpriset. Och det ja. Man är så stolt och det är ju kopplat förstås till krigsslutet också och efterkrigstiden just att Churchill får priset. Men det är en del sådana jätteuppmärksammade pris där. Hemingway är ett annat som får jättestor uppmärksamhet i USA. Albert Camus och Mauriac får jättestor uppmärksamhet i Frankrike och så vidare. De lyckas skapa nyhetsintresse.
Har det sedan bara gått liksom uppåt i medialt uppmärksamhet eller har det liksom, har det funnits några dippar från det här stora mediala genombrottet på 50-talet?
Ja, det har kommit, det har liksom lagt sig i alla fall under vissa perioder. Det har fortfarande varit första sidans nyheter ända sedan 50-talet, det har det. Men inte riktigt lika stora rubriker under vissa perioder. Det är nog inte riktigt lika stort idag som det var på 50-talet egentligen om vi tittar på rubrikerna och så. Men ibland så blir när Bob Dylan får priset så kommer det tillbaka till de här väldigt stora nivåerna till exempel.
Priset verkar ju ha uppnått de liksom perfekta ingredienserna för ett bibehållet medialt och kanske även folkligt strålkastarljus. Mm. Alltså du har ett pris som är tillräckligt intellektuellt för att tas på allvar så att säga. Det är stort nog ekonomiskt för att det inte ska kunna ignoreras. Men samtidigt så har den finns fortfarande det här lite så här orakel, enigmatiska, den svenska akademin som sekreteraren som bara kliver ut från det här sammanträdesrummet och berättar för världen att nu är det här liksom. Ja. Så att det är ju liksom fortfarande så egensinnigt att det alltid skapar lite diskussion. Och, alltså, hur mycket tror du detta är liksom någon sorts kosmisk slump att alla de här sakerna samverkar på detta sätt så att ge det här fantastiska genomslaget? Eller hur mycket tror du det här är en superstrategi liksom från Svenska Akademin att, alltså hur genomtänkt är allt det här?
Ja, allt är ju inte genomtänkt utan rätt många av de sakerna har ju utvecklats och blivit sådär, det här mysteriösa med sekretessen och de olika omslagen som kommittén har på böckerna som de läser. Så det är förstås, en del av det är ju, kommer ur någon slags gammal 1700-tals idé om kulturell makt. Alltså, det får man säga, det finns kvar. Och det provocerar ju. Alltså Svenska Akademin är ju en väldigt gammal struktur som gärna vill värdesätta det. Och det provocerar. Så att en del bara blir så. Men andra saker är ju tror jag regisserade ändå. Alltså att sekreteraren kommer ut från sitt rum innan kom man ut från sammanträdesrummet. Men det var Karl Ragnar Girov som var teaterman. När han var ständig sekreterare så ändrade han, nej, vi ska komma ut från det andra, för det är bättre, pressen står bättre där och det är en bättre scen.
Aha,
där.
Det visste inte jag.
Så sekreteraren kom ut från sitt rum nu och låtsas på något sätt som att komma ut från sammanträdesrummet. Men det fungerar dramatiskt, dramaturgiskt bättre där, va? Så att visst finns det den typen av övervägande som man har gjort. Vissa saker är medvetet. Och sen när jag går igenom historien så ser jag också att det här med att hålla allting hemligt in i det sista och vara så oerhört hårda när det gäller läckor. Och så, som ju akademin har varit de senaste 30, 40, 50 åren väldigt, väldigt hårda med det. Alltså, det där är ju en strategi. Innan dess så var man inte så noga med det där. Och det var också, tror jag, till viss del en medveten mediestrategi, att man läckte lite. För att då fick ju tidningsredaktionerna chansen att lämna ut skrivuppdrag till olika journalister.
Så. Ja, men du kom in på det i den historiska genomgången, att Le Figaro kanske fick någon dag innan eller så där, kanske fick någon liten hum om så här att ja, men det kan nog bli den här och den här.
Så var det. Figaro fick som enda tidning där skriver de. Och så, naturligtvis slår de upp det stort då, för de visste redan att Prudhomme skulle få priset och så. Men vi har också sån här, ett tag så släppte man ju någon slags, eller det blev som en slags shortlist, men det var ju de starkaste kandidaterna som skulle diskuteras i Nobelkommittén. Det offentliggjordes mer eller mindre så att säga direkt. Så att det var ett gäng toppkandidater. Fungerar ungefär som en shortlist för Bookerpriset och sånt idag. Så fungerade det under en viss period. Så att då kunde folk spekulera i de här. Och den liksom i New York Times spekulerade. Nu är det flera amerikaner här som är bland de toppkandidaterna. Och vi hoppas på en av dem. Och så kan man skriva om dem. Och så. Det skapar ju också medialt intresse. Och Churchill, där var det ju i princip tydligt dagarna innan att han skulle få det. Det var inte helt säkert, men nästan säkert. Och det var ju ett exempel på när Nobelkommitténs förslag till Svenska Akademin. Nobelkommittén ger ett förslag till akademin, så röstar man i akademin. Och det förslaget läcktes ut till offentligheten. Och då var det liksom nästan säkert att den skulle få det. Och det kittlar ju förstås den här nyhetsrapporteringen. Det funkar på det viset. Så det där är inte givet vilket som är bra. Och sen är det ju klart inte bara mediestrategier som gör att man ändrar rutinerna, utan det har med andra saker att göra också. Men mediestrategin finns där ju. Som en aspekt.
Du kommer också in på det här med vilken, alltså den här kontrollen då, vi har varit inne på det lite, som Svenska Akademin och Nobelkommittén haft över sin egen historieskrivning. Och då tänker jag också på det här som ju också läggs till mystiken på något sätt, det här med att handlingar hålls hemliga i 50 år och sen så vet alla att typ 1 januari och sen 50 år tillbaka, då släpps liksom. Ja. Då är det ytterligare ett år vi kan se vad hände och hur gick diskussionen. Det måste också ha bidragit till det här. Och just som du skriver, alltså det här med att de har kontroll över historieskrivningen på ett väldigt konkret sätt.
Ja, precis. Precis, det har de ju. Det har de haft. Det är de som har skrivit om det. Och det var väl en anledning till att jag också gav mig på det här. Att det här kan ju inte vetenskapligt granskas inifrån akademin. Man kan ju inte, då är man ju en del av det hela. Så då har man inte den tillräckliga distansen. Och sen så kan man inte vara för långt från den svenska kulturen heller. För att man måste ha lite inblickar i hur akademin fungerar och den svenska kulturen fungerar. Så där kände jag att sitta då i Lund och göra det var perfekt. Och jag har ju mina föregångare med Per Rudén och Jenny Westerström och andra som har sysslat med akademins arbete. Så det är bra. Där är jag semi-perifer, så att säga, i relation till centrumet Stockholm, så att säga. Så det har fungerat bra. Och sen ska jag säga att nu med Mats Malm, den nuvarande ständiga sekreteraren, Och Anders Olsson och de har varit väldigt så att säga, uppmuntrande och tycker verkligen att det här behöver granskas utifrån från en neutral position. Så nu finns det en väldigt, känner jag i alla fall, en väldigt, väldigt stark tilltro till att folk behöver göra detta utifrån och vi ska inte äga historien längre.
Men är det en någorlunda ny attityd?
Ja, det tror jag det. Det tror jag faktiskt det. Den har man velat äga tidigare. Och det finns ju förstås en poäng med det. För det är ju som du säger, det finns en slags prestigegivande något prestigegivande över att behålla det här gamla, traditionella, så att säga, det som inte omfattas av offentlighetsprincipen och så här, ingen inblick. Och så då skapar man intresse. Och det finns en slags irrationellt intresse. Eller, ja, lite som du säger, vad du kallade något bra innan, men någon slags en mysticism kring det som på något sätt måste förvaltas också, för annars försvinner det speciella med Nobelpriset.
Om vi ser bara som en liten kort fråga om själva priset så, eller pristagarna kanske man ska säga, alltså finns det trender och tendenser över tid i akademin? Alltså så där kan man se att ja, men under 60-talet då valde man att premiera den här typen av författare eller den här typen av litteratur. Eller, finns det röda trådar eller är det verkligen som att de är det här oraklet som bara kommer ut med Bob Dylan ena dagen och V.S. Naipaul den andra och så där?
Eller? Nej, det finns verkligen mönster i det där. Och det beror på vem som sitter i kommittén och vem som är stark i kommittén. Och så. Så det finns verkligen mönster att hitta. Och olika perioder, olika slags grunddefinitioner av vad bra litteratur är i olika perioder.
Det finns. Går det att säga något om vad vi är i för period nu?
Ja, just nu. Det är
svårt kanske att få syn på det när man är mitt i den.
Ja, det är nog svårt att få syn på det. Jag tror att vi är på väg in i något. Eller det är svårt att få syn på det. För jag menar, liksom, trender och mönster, det kräver ju förstås ett visst antal pris. Men jag tycker att utifrån vad jag har funderat och läst och så tycker jag att det har varit en tid nu under, ja, sen 2000 ungefär har det varit en tid där just litteraturen som en slags granskande verksamhet har lyfts fram väldigt mycket. Och där kan man säga prismotiveringar, men man kan också säga det i presentation av pristagare. Så att litteratur, alltså författaren, lite som en slags grävande journalist eller som en forskare som utforskar saker och ting och så. Det har varit ganska så tydligt. Sen har jag också det självbiografiska punkteras tydligt. Men nu ser jag med Fosse och Glick och sånt. Möjligtvis kan det vara en ny tendens på gång. Alltså som är mer estetisk, mer så att säga. Alltså det här vill jag låta vara osagt på ett sätt. Men man kan se vissa tendenser till en mer den avancerade texten, den avancerade estetiska texten.
Det har ju stormat en del kring akademin och priset de senaste åren, eller det har väl alltid funnits från och till under historien, lite skandaler och sådär, men de senaste åren har det ju verkligen svajat en del. Nu kanske den stormen har bedarrat lite grann. Vad skulle du säga att statusen för priset är idag?
Jag skulle vilja säga att den är på väg tillbaks till där den var före MeToo-skandal. Som det ser ut nu i alla fall. Nu vet vi inte riktigt. Det kan ju komma fler saker och så. Men som det är nu så ser det ut som att respekten har återkommit. Även om det fortfarande förstås är en och annan som påpekar just att kan vi egentligen respektera det här efter vad som har hänt. Så det finns den rösten finns kvar liksom. Men jag tycker att den blir mer och mer sällsynt.
Du har nu skrivit den här boken. Det är bok på engelska för en engelsk publik. Eller en internationell publik i alla fall. Men jag misstänker att i och med detta så är ditt intresse av Nobelpriset inte helt liksom utforskat färdigt. Vad har några fler idéer om vad du, hur du går vidare med intresset?
Jo men det har jag. Nu när jag skrev den här boken så blev jag ju väldigt sugen på att ta med en massa saker, eller också utforska en massa saker som kanske inte har så stort intresse internationellt, utan mer har med de svenska villkoren att göra. Helt enkelt att försöka berätta historien om litteraturpriset på svenska och för i första hand en svensk publik. Alltså där tror jag också det finns mycket att göra. Och då behöver det så att säga mindre teoretiskt och mindre akademiskt kanske. Lite lättare tilltal. För då kommer man åt saker och ting, alltså enskilda situationer som är intressanta i egen rätt så att säga, som kanske inte går in i ett mönster och så det är vad jag håller på med nu, försöka utforma en berättelse på svenska om Nobelprisets litteraturprisets historia.
Det ser vi fram emot. Boken som finns nu heter The Nobel Prize and the Formation of Contemporary World Literature. Paul, tack så mycket för att du kom hit idag.
Tack så mycket för att jag fick vara här.